Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden Ulrika Everman.
Tack. Roligt att få vara här.
Ja, så roligt att ha dig här. Du, innan vi drar igång, har du lust att berätta lite så här, men vem är du, vad gör du och varför gör du det du gör?
Mm. Jag jobbar med kundupplevelse och kundcentrerad organisationsutveckling. Och det tror jag vi kommer återkomma till. Jag tänkte bara dra lite min bakgrund så att alla lyssnare vet ungefär vem jag är då. Jag är utbildad industridesigner från början på Konstfack. Det vill säga produkter som bilar och elvispar och kylskåp och sådana saker. Och har jobbat med den typen av liksom, produktutveckling men senare tjänstutveckling hela mitt liv som konsult. Och tjänster det är ju sånt man inte kan tappa på tårna, det vill säga när du köper en resa eller när du upplever saker som inte när du inte köper en produkt, om man enkelt sagt. Men designmetodiken är ju alltid densamma. Och jag har alltid jobbat väldigt med kunden i centrum i allt man gör. För det måste man göra när man utvecklar den här typen av tjänster och produkter. Så därifrån kommer jag.
Mm.
Sen har jag jobbat på McKinsey och jag jobbat på Volvo med de här frågorna. Så jag har haft hela världen som arbetsfält kan man säga. Så jag har jobbat med alla typer av bolag. Från små bolag i inre Finland till stora jättar i Kina. Och alla har ju samma utmaning alltid.
Liksom.
Ja, det är faktiskt så. Jag tror att vi kommer prata mer om det. Liksom. Ja. Vad är det egentligen som är den stora utmaningen? Och den är lika var man än befinner sig. Så där är jag. Och jag föreläser mycket och coachar mycket ledningsgrupper. Så jag jobbar nästan uteslutande med ledningsgrupper idag. Och personer som sitter på tunga CX-befattningar. Och hjälper dem att få det här att hända.
Mm. Coachar du hela ledningsgrupper då, eller är det personer i ledningsgrupper?
Ja, det är lite olika hur det ser ut, vilken typ av bolag det är, såklart. Men ja, det kan variera. Men jag är inte i operation, jobbar inte operativt längre, utan jag jobbar med hur ska man få det här att hända. För det är ju, jag tror att det finns inte ett företag eller en ledningsgrupp idag som inte har skrivit kundupplevelse med stor svart penna på sina strategidokument. Men det är förvånansvärt många som fortfarande kliar sig i huvudet och frågar så här, tusan, ska vi få det här att hända?
Mm.
Och det är det jag jobbar med.
Men när kommer du in? Eller vad kommer man med till dig? Liksom, vad har man för problem? Eller hur uttrycker man sig?
Ja, precis. Det där är lite olika också. Antingen så är det så att man kanske har precis satt ner ett strategiskt ben som säger att nu ska vi jobba med kunden. Kunden är ju faktiskt viktig, har man kommit på. Vilket är lite lustigt att man kommer på, för man existerar ju inte utan en kund. Och då kan det ju vara så här, vad börjar vi? Hur gör vi? Hur ska vi få med oss alla på det här? Varför är det här viktigt? Då är man ju ett uppstartsläge.
Mm.
Sen kan det ju också vara så att man har kört fast. Man har hållit på med det här ett tag. Och man har haft det på sina strategikonferenser. Man har pratat om det fram och tillbaka. Men man får inga resultat. Man vet inte heller hur man ska mäta eller hur man ska se att man har lyckats. Så att jag kan kliva in på olika ställen kan man säga i den här CX-kurvan.
Mm.
CX är ju det här vanliga begreppet kanske för customer experience. Som jag då säger på svenska, kundupplevelse.
Mm. Så då kommer du in och kan vara lite katalysator och verkligen få det att hända och göra många gånger.
Ja, och då är det ju, det här är ju liksom ett maratonlopp. Det är ingen quick fix. Det är inte så att man kliver in och säger, här är min, gör så här enligt den här modellen eller vad det kan vara, så kommer det här hända. För så är det inte, utan det är ju någonting som man måste jobba med. Och det man måste komma ihåg där också, det är ju att man måste plocka bort något annat. Och det är väldigt lätt att missa.
Just det.
För att det är väldigt lätt att tänka, alltså man slår något i huvudet på en, det vet man ju själv. Man är 100%. Du har dina mål som du mäts på och dina, det du ska uppfylla för att göra ett bra jobb. Och kommer det då någon och säger, men nu ska vi jobba med det här också, då slår man bakut. Och det är väldigt lätt att glömma bort det. Så att, och det är väl klassisk organisationsutveckling helt enkelt. Mm. Hur får man saker att faktiskt prioriteras? Mm. Varför, hur får man ut det i en organisation så att det faktiskt händer?
Mm. Men vad är din drivkraft då? Varför tycker du att det är så viktigt? Eller varför gör du det här?
Oh, vilken rolig fråga. Ja, jag tror att det är för att världen är full av usla produkter, tjänster och upplevelser. Mm. Fortfarande, även fast vi är så pass upplysta. Det är så intressant. Man kan ta tusentals exempel på hur dumt det kan bli. Och anledningen är ofta faktiskt att man inte pratar med kunderna.
Eller med varandra ibland.
Ja, eller med varandra. Ja. Utan man jobbar i silos och man jobbar på och man jobbar ofta väldigt internt. Mm. Och som där ute pågår en värld som är full med kunder och den orkar man inte riktigt titta på. Utan man pysslar på med sitt dockskåp liksom, och bygger sina strategier. Ja, eller så här, håller på med sina IT-system eller bara vi gör det här och det här. Och man löser ofta fel problem.
Mm.
Det tycker jag är så otroligt intressant. Det är så lätt att säga att vi ska jobba kundcentrerat.
Mm.
Fråga vem som helst såklart, men det är klart vi ska göra det bra för kunderna.
Mm.
Men ändå så gör man det inte. Och det tycker jag är jätteintressant. Så därför jobbar jag med det här.
För jag kan också uppleva så här, man, när jag kommer ut och pratar med ledare och så brukar jag dra lite olika exempel. För ett av mina, så här, jag jobbar ju mycket med kundserviceorganisationer och får dem att prestera bra och må bra. Och att medarbetarna ska vilja gå till jobbet och ha engagemang och motivation så att det blir en bra... Man vill ofta ha nöjda kunder, man behöver ju börja i organisationen. Så. Och då kan jag uppleva många gånger att intresse, alltså man är inte så uppmärksam på... kundupplevelser eller kundservice-situationer överlag. Så en av mina dolda mål, dolda agendor när jag är där, det är att så här, få upp intresset för de här kundupplevelserna som man också stöter på och kan lära sig av. Att många gånger man springer på och så här, men nu händer det här och det här och det här för den här kunden. Aha. Men man ser liksom inte helheten utan bara så här, nu löser vi det nu.
Exakt.
Att verkligen gå tillbaka. Vad var det som hände och varför? Hur hade jag upplevt det?
Mm.
Den tycker jag är spännande. Och är oftast där jag behöver börja många gånger.
Mm. Och det är ju väldigt lätt att så zooma in på någonting och så löser man det. För äntligen har man så här, kan man kroka fast i ett problem.
Mm.
Och man vill ju också som människa vara en problemlösare och liksom vara hjälpsam och behjälplig. Och sen så börjar man lösa det problemet jättebra. Fast egentligen löser man helt fel problem. Och det är ju så när man liksom jobbar på en strategisk nivå att man måste upp hela tiden på en liksom upp på helikopternivån och titta på helheten. För det är det som kunderna ser.
Mm.
Du tittar ju inte på ett företag och tänker så här, gud vilken bra kundservice de har. Utan du tittar ju på ett företag, vad löser det här företaget för problem? Och den resan är ju väldigt mycket längre.
Mm.
Vi kanske kommer komma in mer på det sen när vi pratar om vad är en kundupplevelse egentligen.
Ja.
För att jag håller med dig. Man det är väldigt lätt att zooma in i någonting. Och sen så börjar man lösa fel problem.
Ja, och jag tror det var så bra när du sa det nu. För att det är nog en av de sakerna som händer när jag påpekar och breddar. Inte bara den här kundinteraktionen som du hade nu. Utan helheten. Att man går upp i helikopter. Jag tror att det kanske blir ett mindset de tar med sig vidare. Mm. Att det kanske är det som är liksom en av nycklarna. Fast mitt dolda mål är att få dem mer intresserade.
Exakt.
För att de ska tycka att det är kul. Och vilja utveckla mera. Mm. Och jobba mer med det. Liksom.
Mm.
Men vi kommer in lite på det. Också, vad gör att du är intresserad av det här ämnet? Då kan det säkert gå in i ditt varför, kan jag tänka mig, att det finns så mycket som inte är bra där ute.
Ja, exakt. Ja.
Och om vi går in på kundupplevelsen då, hur skulle du definiera kundupplevelsen och vad innefattar den?
Ja, precis. Jag brukar prata om kundupplevelsen som att det är den samlade interaktionen med, liksom den samlade upplevelsen av alla interaktioner en kund har med det företaget som man jobbar med. Mitt företag då, säger vi. Och den löper över tid och den börjar ju långt innan man egentligen blir kund. Och den gäller alla typer av branscher, B2B, offentlig sektor, B2C, alltså olika storlekar på ett företag. Men det är en lång kedja av händelser som kunden går igenom. Och man brukar prata om interaktionspunkter eller touchpoints. Det finns ju vissa touchpoints. Man kanske har en butik, då är det en touchpoint. Eller en webb, eller en app, eller en kundservice, eller vad det nu kan vara. De ska ju vara där såklart, men i det där så finns ju också vad upplever kunden i de här olika delarna och vad tänker kunden? Och då brukar man ju jobba med kundresekartläggning. Alltså en kundens resa börjar någonstans och slutar någonstans och i det där finns företaget. Så det är en kundupplevelse. Det är den samlade upplevelsen av samtliga interaktioner. Och det som är så intressant i det här, det är ju att man blir alltid bedömd, eller ett företag blir alltid bedömt på den svagaste länken. För det spelar ingen roll hur fantastisk app du har eller hur fantastisk kundservice du har om själva grundtjänsten inte funkar. Och det där har man svårt. Och det är liksom, det där orkar man inte riktigt ta i. För det som händer när man ska jobba så, det är att man måste jobba tvärfunktionellt och samarbeta. Och vi vet alla att silos är väldigt bekvämt och man jobbar gärna med sitt. Och sen så gör man liksom små förändringar och inkrementella saker för att få det att funka, just det som jag gör. Men att sätta sig i kundens perspektiv och titta på, okej, det här företaget, de är jättebra på vissa delar, men det skiter jag i. Förlåt, nu svor jag i din podd. För att själva liksom, grundtjänsten funkar inte. Och det här är ju den stora utmaningen och det är därför det är så svårt att få det hända. Det kräver ett omtänk i hur man bygger en sån här typ av organisation. För man måste tänka som kunden tänker. Och det är lättare sagt än gjort.
Mm. För jag känner igen, jag läste någonstans att just silos är vad företag upplever som en av de största utmaningarna till att jobba just kundcentrerat. Att man är så uppdelad i silos. Ja. Så det verkar ju vara återkommande. Det upplever jag också när vi börjar prata. Det så är det så här, ja, men vi kan göra det här. Men utmaningen är att resten av organisationen jobbar på ett annat sätt. Eller andra avdelningar jobbar på andra sätt. Och vi samarbetar, så det brukar liksom komma upp även när jag går in i kundserviceorganisationer och ska jobba med hur kan vi ge wow, hur kan vi bidra till kundresan och kundupplevelsen.
Mm. Ja, exakt. Ja, det där finns det mycket att prata om, hur man ska göra det.
Ja, verkligen.
Och där tror jag, där måste man börja. Ledningen måste ju se till att det finns en liksom incitament för folk att börja jobba också. Mm. Vi kan grotta ner oss lite i det sen. Hur ska man göra då?
Ja, precis. Kan återkomma. Ja, härligt. Har du något exempel på en riktigt bra kundupplevelse som du har varit med om nyligen? Eller kanske fler olika som man kan få höra lite och sätta dig i en kontext?
Ja, jag tänkte vara lite motvalls då och slå ett slag för den kundupplevelsen som ofta är bäst. Och det är det man inte ens märker. Ja. För det är väldigt lätt att tänka att ja, men nu jobbar vi med kundupplevelsen. Nu ska vi hålla på och strössla med massa grejer och lägga på saker och så här. Men den bästa upplevelsen är ofta den som bara funkar. Jag kan ta till exempel BankID. Den underlättar ju mitt liv så enormt. Jag kan inte ens tänka mig att leva utan BankID. Om jag skulle radera alla appar i min mobil så skulle jag ha kvar BankID typ. Och det är ju inte en kundklubb eller en jättebra kundservice eller en jättehärlig reception och ballonger, utan det bara funkar. Och det, jag brukar ha det på mina föreläsningar, det är ganska, PwC är ett stort konsultbolag internationellt. De gjorde en stor internationell studie för några år sedan med 15 000 respondenter där man frågade, vad uppskattar du mest i en bra kundupplevelse? Skulle du definiera den? Och det som kommer allra högst upp, det är friendly service, convenience, easy payment. Alltså jag ska få hjälp om det är någonting som strular. Det ska vara lätt och anpassat och man ska kunna betala. Det är ju ganska basic. Längst ner på den här listan, långt, långt ner, så finns det atmosphere och brand och härligt så. Och det roliga är att det ser nästan precis tvärtom ut när man tittar på hur företag prioriterar. Man lägger jättemycket pengar på att det ska vara snyggt och att det ska vara liksom coherent design och sådana saker, säger jag. Nu svarar jag i kyrkan för jag är självdesigner. Men har man inte löst grundproblemen, kan man inte parkera hyrbilen, det spelar ingen roll hur bra appen är, eller hur snygg den är, eller hur flashigt det är, liksom så. För då har man liksom missat målet. Mm. Och då kommer kunden gå någon annanstans. Mm. Ja. Mm. Ja, så att jag slår ett slag för den kundupplevelse som inte syns.
Den där tycker jag är spännande.
Mm. Och det är ju så här, får jag fortsätta
prata? Ja, kör.
Nej, men det är också väldigt lätt att tänka, nu har jag sändningstid hos min kund. Ja. Nu har jag fått in en mailadress. Nu ska jag köra. Och sen så bombarderar man liksom med att jag vill ha kontakt. Och jag kan bara gå till mig själv. Jag vet inte hur du tänker, men jag vill inte ha en relation med min bank, min veterinär, barnens fotbollsförbund.
Det är helt plötsligt 30 relationer av olika slag som man bara ska funka.
Och det var ju också, jag läste någonstans, man hade köpt 10 enkla varor på nätet. Så här, ett doftljus, en mössa, ett par vantar.
Julklappsshoppingen.
Ja, och sen så hade man inte kryssat i någonting. Man gjorde ett försök så här. Och då fick man ju, nu kommer inte jag ihåg siffran, men det var så här 125 mejl på 3 veckor av de här 10 bolagen. För det är sällan koordinerat. Man bara bombarderar folk. Och det blir så. Då, jag tar avstånd. Jag bara stänger av. Jag vill inte ha med dem att göra. Och det är också, liksom, man måste tänka. Där igen, man måste tänka på vem är det man kommunicerar med.
Nej, men jag håller med dig. Men en sak som jag tänkte på då, som jag gick tillbaka till, för att när man inte kommer ihåg kundupplevelsen, för jag kommer ihåg, jag hade köpt hem, det hände 2 gånger med samma person som kommer hem till mig. Så en gång hade jag en ny träningsjacka och den andra gången så hade jag köpt en ny lampa. Och bara, gud vad snyggt. Vad kommer den där ifrån? Och det hade ju gått så smidigt så jag har ingen aning.
Nej,
jag vet fortfarande ingen aning om vad det var för företag. Och de hade väl antagligen inte, liksom, jag hade väl klickat i att jag inte ville bli kontaktad eller sådär. Och då tänkte jag bara, men vad synd. Hur ska jag komma ihåg de här?
Fast tror du inte om du ska köpa en ny träningsjacka att du ändå skulle försöka ta reda på det där bolaget var ju ändå bra?
Eller kanske, du, eller så googla, ibland googlar jag bara igen.
Det kanske var lite smidigt då.
Ja, precis.
Jag skulle ha kikat med någonting.
Exakt, för då läste jag någon annanstans att en del företag, eller om det var någon som berättade det, att en del företag ibland krånglar till det lite bara för att få kundkontakt. Har du hört någonting om det?
Nej. Det låter väl rimligt.
Det låter rimligt, ja. För jag tänkte då på att så här, jag håller med dig, det är ju de företagen, om jag skulle rekommendera något och om någon så här, men snälla, kan du verkligen hjälpa mig, så skulle jag kolla till min inkorg och gå till bekräft där jag lägger mina mejl och så här, det här företaget var det bästa. Du behöver inte få någon mejl efter, de kom så snabbt. Alltså jag kommer inte ens ihåg den här upplevelsen, så att jag är ju en ambassadör.
Ja.
Men om någonting skulle hänt och jag skulle komma i kontakt med kundservice, då hade jag kommit ihåg mer kanske. Om det hade varit bra bemötande hade jag blivit liksom en ambassadör. Så att, men jag tycker den är spännande, den där, för att det är ju så man vill att det ska vara. Och som sagt, jag hade ju rekommenderat, men jag hade behövt gå till min inkorg då och kolla mina sparade mejl.
Ja.
Men just BankID, sådana här vanliga tjänster som man använder mycket, det är ju så relevant. Alltså det är så viktigt att det verkligen funkar, och jag håller med dig där.
Där det funkar så är det ju kalasbra.
Ja. Exakt. Men jag jobbar ju mycket med kundservice, och just där när tjänster inte funkar, att då ska man ha riktiga proffs som sitter där som faktiskt kan rädda upp det här när det har skitit sig.
Absolut.
Så viktigt.
Och kundservice är ju en enorm stor del i en kundupplevelse.
Ja.
Men, säger jag, ofta så hamnar ju, måste man ju ha en bra kundservice för att tjänsten inte funkar. Och då är det så här, ja, det är ju att tänka baklänges.
Ja.
För att egentligen så skulle ju den bästa tjänsten inte ens behöva ha en kundservice. Eller kundservice skulle kunna jobba mer proaktivt eller alltså utnyttja den istället för att ta emot klagomål. Och jag har ju så många exempel på hur man har tänkt fel där. Liksom.
Spännande. Har du något konkret som du kan...
Ja, men jag kan ta ett exempel. Jag jobbade med en av våra större banker i Sverige. Och jag och mitt team kom dit och de hade jobbat med ett customer first-program, som man ofta kallar det. Nu ska vi jobba koncentrerat i 2 års tid. Och så hade de inte riktigt fått det där att flyga av olika anledningar. Och då kom vi dit och så satt vi runt ett bord och hade härliga kaffe och skulle liksom ha uppstartsmöte. Så här, okej, nu ska vi hjälpas åt för det här att flyga. Berätta för oss vad kunderna tycker då. Ni har nu jobbat med customer first. Och då blev det tyst runt bordet och sen tittade på varandra och sa, men vadå? Vi har inte pratat med några kunder. Och det kan man ju skratta lite åt. Då hade de alltså jobbat, då hade de dragit igång ett jätteprogram med hela bolaget med Customer First. Inte prata med en enda kund. Och det här är så vanligt. Och då sa vi, men det funkar ju inte liksom. Och då frågade vi, men varför det då? Nej, men vi kan ju inte berätta för våra kunder att vi inte vet något. Vi kan inte ringa upp våra viktigaste företagskunder och liksom fråga dem. Ja, men det är ofta så. Det är läskigt.
Aha.
Och min devis är ju alltid så här. Sluta gissa och prata med kunderna.
Ja, involvera. Det är ju helt fantastiskt.
Det ska skriva på någon tröja.
Ja, verkligen.
Nej, men, och det som hade hänt där också var ju att vi identifierade ganska snart ett problem att varje gång de gjorde ett utskick till banken så var de tvungna att staffa upp kundservice. Och de tyckte, när vi sa det, och då sa vi, men hörni, det är väl kanske inte bra. Men vadå, vi har ju löst det. Vi har ju löst problemet, säger de. För vi ringer in moster och faster och alla som har gått pension och alla vi känner som kan jobba extra. Så de sitter redo när vi gör våra utskick. Och det kan man också fnissa lite grann åt. Därför att då sa vi, men det är inte bättre då att ni löser problemet. Så slipper ni ha den här kostnaden i kundservice. Och ni slipper ha alla, för när kunder väl kontaktar ett företag, då är man ofta flyförbannad eller redo att lämna. Det är ett typiskt exempel på hur man tänker baklänges. Man löser problem, fast man löser fel problem. Och de gör säkert ett fantastiskt jobb, de som satt där. Men kunderna var ju på väg att lämna. Det som hände var, för att backa lite, jag fick äran att ringa upp deras största, en av deras större företagskunder och intervjua henne. Och då sa hon att om inte jag hade vetat att de skulle ta hand om mina åsikter och liksom var på väg att intressera sig för att lösa problemen, så hade vi bytt. Det här var ju en miljonaffär. Och det säger inte jag för att det är klädsamt, för att jag sitter här nu mitt mot dig. Utan det var faktiskt så. Så i det här fallet så var ju den investeringen mycket väl värd. För att då fick man ju också en relation. Och det blir ofta så. Börjar man prata med folk. Inte gömma sig bakom massa service och massa kunddata. Utan faktiskt prata med folk. Så händer det ofta väldigt. Då händer det något.
Ja. Och jag känner igen. Jag såg någon studie. Nu var det här några år sedan. Och jag kan tänka mig att den kanske är på en annan siffra nu. Om jag gör något liknande. Men det var något företag som gjorde en studie på just. Att om vi 55% av oss är benägna att byta företag. Leverantör. Om man inte tar tillvara på att lyssna på ens feedback. Och så jag känner verkligen igen det. Och när man börjar lyssna, vi har gjort olika projekt också, det var ringt upp de kunderna som har varit mest missnöjda, som har gett liksom ett år, vi hade ett projekt en begränsad tid på en kundservice. Då ringde vi upp alla ett och frågade liksom, vad är det som har hänt? Mm. Och de efter det var ju så här, men nu vill jag ge en femma. För nu har ni sett mig, ni har lyssnat. Och sen att följa upp det, vet du, nu har vi gjort den här ändringen. När jag själv har gett feedback till ett företag, det som har gjort att det blev wow, det var ju inte att de hörde av sig och sa att de hade lyssnat. Nu har vi lyssnat, tack för att du hörde av dig. Du får det här som kompensation. Det var när de återkopplade någon månad senare och sa att vi har tagit upp det på koncernnivå. Mm. Och se till att göra på det här sättet tills vi har löst det. Mm. Att de löste rotorsaken och pusslade inte bara på mig. Och det tycker jag, så här, det är verkligen, där sticker man ut idag. Och då känner jag mig sedd. Och då vet jag att så här, även om jag skulle boka det här hotellet som det handlade om då. Mm. Nästa gång och lura med mig någon annan, jag hade sålt in det till min sambo, det blev kaos liksom. Så skulle jag liksom gå till dem igen, för jag vet att de löser det när det väl gäller. Men en annan sak jag tänkte på som du också var inne på var, jag vill bara återkomma till det, vad du tänker om det. Det här med att när man har, jag jobbar ju mycket med liksom kommunikationen verkligen, så ner på ord och betoningsnivå för hur upplevelsen blir. Och ett ord som för mig, mina associationer till påminnelse. Det är lite en stress hos mig när någon skriver att det här är en påminnelse. Mm. Och så många gånger som jag får påminnelser, så att nu har påminnelse blivit ett mer neutralt ord. Ja. Jag har vant mig. För att varje gång, och just vid julklappsshopping, man kanske köper någonting där, man köper någonting där. Och så får man mejl efteråt. Nu är det en till påminnelse. En påminnelse om att det är ett omdöme. Påminnelse om att det är ett omdöme. Och jag kommer ju knappt ihåg något, för att det var ju så bra kundupplevelser och jag har ingen relation, så det blir så, jag har inte tid att svara på alla. Nej. Men de här det blir ingen bra känsla för mig.
Nej. Och det är ju väldigt lätt också, och man, ja, det är ju bara som du säger, man kan ju gå till sig själv. Jag orkar inte hålla på att svara på alla de här automatiserade.
Vad händer med dem?
Nej, exakt. För varför ska jag lägga tid på det? Och det är ju också det är en enorm resurs som kundservice, de som jobbar proffsen i kundservice sitter på, med all denna kundkännedom. Och det är ju bra, ditt exempel är att de faktiskt tar tillvara på det. Men många, förvånansvärt många stora bolag som jag jobbar med har ingen koppling till kundservice-kännedomen som finns där och kundinsikterna. För de, när jag säger men de är en jätteviktig källa för insikter, då blir det ju ofta så här, jaha, men oj, där sitter ni med massa data. Det är inte bara tickets eller det är inte bara någonting som händer där, utan det är ju faktiskt så här, 35% av alla som ringer bara på grund av den här grejen. Och det bara kastas ut med badvattnet. Det är sorgligt tycker jag. Ja, jag slår ett slag för ta vara på den superproffsen.
Ja. Ja. Och det, jag kommer ju oftast in den vägen och vill påverka och liksom jobba kundcentrerat, kundfokuserat och få ut det liksom till fler, även fast ledningsgruppen kanske inte är helt med ännu. Men nu kör vi. Och då har vi på olika sätt jobbat med just kundinsikter. Mm. Och så här, ibland har vi börjat med pinna på papper, vad hör kunderna av sig om? Mm. Vad, vi har jobbat i Excel, vi har byggt egna system eller tagit in externa system. Mm. Men så här, verkligen börja göra. Nu har vi sett då, nu har vi så här många samtal. Vi har räknat ut också vad ett samtal, ett ärende kostar. Mycket pengar, mycket alltså det kan pengar. Vara upp till 80 kronor för ett samtal. Det, är, mm. det blir mycket i längden, speciellt stora bolag. Det finns mycket att spara mm. och lägga resurserna på annat istället. Mm. Så att, då har vi jobbat mer med kundinsikterna. Vi har då kunnat bygga business case också. Att, så här, det här, den här ändringen behöver vi göra i den här delen av organisationen. Här behöver vi jobba med utskicken. För mm. att ett utskick, som du också var inne på, genererar så här mycket ofta. Hur kan vi samarbeta så att vi får mindre samtal? Och då har vi kommit med vår kompetens. Ja, men skriv så här istället. Ha det här först. För vi vet att det är det här kunderna frågar om. Lägg till de här. Så att då har det blivit liksom ett annat typ av samarbete. Mm. Och vi har kunnat minska samtal. Och medarbetarna indirekt känner vad kul att jag får vara med och påverka. Att visa minska samtal för högre kundnöjdhet. Att jag med ett samtal ger feedback indirekt till företaget. Och att mm. någon faktiskt tittar på det och ja, lyssnar på det. Så att det är superviktigt. Och det här med utskick, det var spännande det du berättade. Att...
Ja, precis. Man skrev det där på bankiska. Det som hände sen när man faktiskt skrev det på svenska. Ja. Eller ett språk som de som skulle läsa det förstod. Ja. Det var ju att man kunde, jag, nu kommer inte jag ihåg exakta siffror, men det var mellan, det var över 20% lägre beläggningsgrad som man behövde hålla på med i kundservice. Och det sparar ju också väldigt mycket pengar, resurser man kan lägga på annat.
Exakt, och vara mer proaktiv som du också var inne på. Det tycker jag också är intressant att ett företag som jag jobbar med nu som inte heller, och jag tycker det är en cool ambition att vara, att ha så här, vi vill inte ha någon kundservice egentligen.
Nej.
Men då behöver man tänka på hur känner medarbetarna? Är de trygga i det? Att jag kanske blir av med min roll. Liksom. Mm. Så hur man kommunicerar kring det märker jag också. Exakt. Är jätteviktigt. Att det kanske finns, om vi vill ha in fler kunder så kommer vi fortfarande behöva medarbetare som tränar våra AI-bottar. Vi kommer behöva er för att vara proaktiva, bygga relation, utveckla så att man är, liksom, skapar en trygghet i alla fall hos medarbetare.
Men beror inte lite på vilken grund man har till det där? För är det att det ska AI genereras eller är det för att man vill ha bort alla frågor från kunderna?
Precis.
Ja, det, så det är säkert lite olika.
Ja, absolut. Det. Och det brukar vara en kombination tycker jag. Att man vill att allt ska gå så smidigt så att man inte behövs. Ja. Och att man vill kunna vara mer proaktiv också med kunder. Och det tycker jag är coolt, att proaktiv kundservice, det blir ju mer och mer på tapeten. Så det är kul. Mm. Okej, okay, vad är en bra kundupplevelse då?
Ja, den går ju inte att säga. Nej. För det är helt anpassat efter vem den vänder sig till. Så det är ju, jag bara glider undan den, för att det är ju så här, du måste förstå vem du pratar med på andra sidan och vem du har att göra med. Och sen är det ju så här, ja, om vi har 10 000 kunder, har vi då, ska vi skapa 10 000 kundupplevelser? Nej, naturligtvis inte. Det, som är allt som har med kundinsikt och så måste man ju så här, vad kan vi samlas runt? Vad är de kanske 4 viktigaste kundgrupperna? Så det blir ju helt på storlek på bolag.
Mm.
Och då får man anpassa efter det.
Mm.
På ett smart sätt såklart, så att det blir ekonomiskt bärigt. Man måste ju ha en grund, en gemensam liksom, stomme. Mm. Men att anpassa det så mycket som möjligt på ett sätt som blir smart.
Mm.
Men och för det måste man lyssna på kunden och förstå kunden. Och sen är det ju en annan viktig grej, det är ju att man inte bara kan titta på de kunder som man har. Det är väldigt vanligt att man snurrar runt just med kunddata. Man använder mycket kunddata och det ska man göra. Det är jättebra. Man får liksom stora volymer, man får insikter. Det vi pratar om, man ger stjärnor och ratings och sådär. Men de kunder man inte har, det är ofta där den största affären ligger. Och det kan man aldrig nå genom kunddata. För kunddata bara pratar om de kunder du har. Och här måste man ju då jobba med helt andra researchmetoder som är liksom mer explorativa och man pratar med de kundgrupper som man inte har. Eller de som är tonåringar idag, som om 5 år faktiskt är 20-åringar. De ska kliva ut och ta sitt första bostadslån eller vad det. Vad har de för förväntningar? Mm. Och börjar man då räkna baklänges 5 år är ingenting. Du måste vara på alerten nu för att vara relevant om 5 år. Och när man säger det till en ledningsgrupp så får ju alla lite panik i blicken. För vi har ju så mycket att göra med våra... Ja, fast det förändras. Man kan sitta med sina personer som man har uppklistrat på väggen. Men de där förändras också med tid. För de som är så här medelålders, nu raljerar jag lite med personas. Mm.
Ja.
De är en helt annan om 5 år. För då kliver de som är liksom runt 35-40 in i en annan del av sitt liv. Och då börjar man prata om livsfaser istället. Så det är ju komplext det här. Det är väldigt, man försöker ju alltid förenkla. Men just i det här fallet så ska man vara riktigt smart och ska man bli vinnare i det här så måste man tänka på ett annat sätt.
Nu tänker jag bara på det här med stjärnorna till exempel. Att man ratar. Men vad är en sjua för dig och vad är en sjua för mig då? Om
exakt.
Jag ratar. Vad är det?
Nej, men jag vet inte. Det går inte svara på.
Och hur många gånger skriver kunder kommentarer i de här mejlen man får? Nej.
Och det är ju så himla
praktiskt.
Vad kan
man göra med det?
Ja. Alltså, den som säljer de där ratingsystemen skattar ju hela vägen till banken. Ja. För att det är ju så här, det är så lätt att köpa.
Mm.
Man kan inte bli utskälld av en chef för att man har gjort det.
Nej.
Och så då kan man liksom så här, ja, nu har vi gjort det, nu kan vi bocka av. Nu jobbar vi med kundfeedback. Nu jobbar vi kundcentrerat.
Mm.
Bock på den. Men det ger ju egentligen ingenting. Det är klart att man kan få vissa frisvar. Men det är ingenting man kan göra något av.
Nej.
För idag drunknar företag i kunddata. Ja. Alltså mycket kunddata så man vet inte vad man ska göra av den.
Nej.
Om man anställer analytiker för att sitta och göra olika staplar. Fast man agerar inte på det.
Nej.
Många som mäter saker. Man får en siffra, någon nöjd kundindex i slutet av året. Så tittar man på den på en PowerPoint och sen lägger man bort den. Och så pysslar man på i sitt dockskåp utan att förstå. Okej, vi kanske behöver... För det är den största utmaningen som alla bolag sitter med. Det är att man inte kopplar kundupplevelse till affär. Och då kan man hålla på med sina stjärnor hur mycket man vill. För man kommer aldrig komma någon vart.
Nej, jag hakar upp mig på det där med stjärnorna. Jag har fått många sådana mejl på senaste påminnelser då om någonting som
jag ska göra.
Verkligen. Jag får ont i liksom, någonting händer i mig varje gång. Men när någon skriver så här, hjälp oss bli bättre. Ja, men då kan jag faktiskt tänka ibland. Så här, men de här har en relation till. Här kan jag faktiskt hjälpa till. Att hjälpa dem bli bättre. För här har jag något att säga. Men där är också en tanke. Nu fastnar jag i det här. Men jag blir så nördig. Där jag har en djupare relation. Så har jag liksom, är mer ambitiös att ge feedback. Men också när jag ger ganska mycket och konstruktiv feedback så är det som att jag får en förväntan om att faktiskt få en återkoppling. Jag brukar ibland skriva, ni får gärna ringa mig så berättar jag mer. Men jag hör sällan någonting.
Nej.
Där tänker jag också att man verkligen skulle kunna sticka ut att när en kund skriver in, då ringer vi upp den kunden. För att de har faktiskt skrivit att de har mer att säga. Och här är vi intresserade. Vi vill bygga för att den här kunden har vi haft sen... Alltså, jag blev kund där sedan jag var 18 till exempel hos det här företaget. Och det är snart 20 år. Och innan dess hade min mamma försäkring där.
Mm.
Så att jag vet inte. Där känner jag också så här, är de så intresserade? Och jag har verkligen konstruktiv feedback.
Ja, nej, men jag tror att det är svårt också. För att man måste ju ha en organisation som kan ta hand om feedback.
Ja.
Man kan ju inte gå... Med all respekt, din feedback är säkert jättevärdefull.
Ja.
Men man måste ju jobba på en statistisk nivå med det där också. Man kan inte lyssna på dig enbart eller min granne. Min granne sa något här på grillfesten. Nu kanske jag ska springa och ändra hela produkten. Så funkar det ju inte.
Nej.
Och där går man ofta bet. För man har inte en organisation som kan ta hand om det här. Man jobbar, där kan man jobba i silos. De som jobbar med utveckling kanske håller på att testa sin app med användare och sådär.
Ja.
Men helheten... Man måste ju baka ihop det och titta på det som liksom en samlad. Och där krävs det en kompetens som ofta saknas.
Okej. Hur får man tag i den då? Vad är det för kompetens man skulle behöva?
Ja, när jag jobbade på Volvo till exempel så hade vi en stor avdelning som jobbade. Det var ju både antropologer och psykologer och sådana som har designutbildning som jag, som är researchutbildare som vet hur man jobbar. Det var ju liksom en central del.
Det är ett team alltså.
Verkligen.
Ja.
Och det är ju det man jobbar med som när jag kommer från konsultbranschen på McKinsey och på Verdi som en stor innovationsbyrå. Det var ju det vi hjälpte företagen med. För man har kanske inte den organisationen. Nu är det ju ganska vanligt att man börjar bygga upp det för man ser att det är viktigt. Så att man har internt. Annars får man ju inte hjälp. För det är ju en profession i sig att jobba med att prata med kunderna. Och inte bara prata med kunderna, för det kan man göra via data. Utan vad gör jag med informationen? Om jag tittar på den här datamängden, vad är det som är viktigt? Vad är det egentligen som är pain points? Och det skulle jag vilja prata mer om, pain points sen.
Ja, snyggt. Bra. Är en bra kundupplevelse lika med en lönsam kundupplevelse?
Ja, jättebra fråga. Ja, när du väljer med plånboken. Därför att jag kan ju så här välja... Även om det kan vara bökigt att byta försäkringsbolag så kan jag ju faktiskt jag kan lägga mina pengar och mina grejer någon annanstans. Så då har jag ju makten som kund att göra det. Och då är ju en bra kundupplevelse alltid lönsam. Det är väldigt vanligt att man tänker att nu ska vi jobba med kundupplevelse, det kommer kosta massa pengar. Det som företagen lägger mest pengar på, det är att hantera dåliga kundupplevelser. I både form av förlorade affärer, körn, sura medarbetare, etc. Och den siffran, det är väldigt få som räknar på den. Så när man säger det till en ledningsgrupp så här, hörni, nu ska vi ta reda på vad era riktigt dåliga upplevelser kostar. Då blir det också en nervös stämning i rummet. För att det är ingen som vet det.
Men gör ni det? Gör du det då?
Ja, då kan man göra det. Absolut.
Ja, men då tittar man, för jag tänker man har ju reklamationsavdelning, man har kundombudsman.
Ja, alltså det blir så
har
mycket
ju
pengar. Så att du anar inte hur mycket pengar. Och det är ju så här, tänk baklänges. Liksom. Och då är det så här, nej men det där med kundupplevelser verkar dyrt. Det kan vi inte hålla på med. Men det är ju totalt flippat när man tittar på det. Alltså det är aldrig de bra kundupplevelserna som kostar pengar. Aldrig. För det är de som driver er affär. Utan kund, ingen affär. Men jag vill bara hålla kvar i den frågan du ställde om alla är lönsamma. Det finns ju offentlig sektor som jag jobbar väldigt mycket med. Där har man ju kanske ingen val. Du kan inte gå och välja en annan skattemyndighet eller en annan försäkringskassa.
Nej, det är det.
Eller ett annat 1177. Där kan du inte välja med plånboken. Men en lönsamhet kan man ju se på olika sätt. För att där bygger du ju ett samhällsförtroende. Du har ju ett enorm makt över mig som liten medborgare. Och där måste man ju också lita på samhället och i längden vår demokrati. Så att lönsamhet kan man ju räkna på olika sätt. Och jobbar man med offentlig sektor så dels så kan man ju effektivisera väldigt mycket. Ofta sitter man och gör väldigt mycket onödigt. Så tittar man på kundresan, liksom, hur jag skaffar en föräldraförsäkring eller när jag ska vara föräldraledig.
Mm.
Vad är det för steg i det här som jag faktiskt kan klippa? Spara pengar, våra skattepengar. Så det blir som ett annat universum än företagen.
Ja, men coolt. Vad bra att du nämner det med lönsamheten. Att man kan,
ja, jag tycker man ska se det på olika sätt. Och lönsamheten är lika mycket att spara. Du kan spara så otroligt mycket pengar genom att klippa bort grejer som du sitter och gör.
Ja, spännande. Vilka är de största misstagen då? Som du ser att företag gör eller tänker just gällande kundupplevelsen?
Ja, jag har återkopplat till metaforen dockskåp. Nej, men att man sitter och pysslar med sitt. Och faktiskt glömmer bort att där ute finns det en kund. Förvånansvärt vanligt. Att man tänker att... det här som vi pratade om, att man inte kopplar det till affären. Utan man tänker att kundupplevelse, det verkar populärt. Det skriver vi in i vårt strategiska benramverk här. Och sen så lämnar man inte plats för det. Och jag har stått på så många såna här dragningar, den vdn, kickoffer och så här. Jag pratar ofta på sådana.
Mm.
Stora börsbolags vdr står inför sina medarbetare och säger, hörni, nu ska vi jobba med kundupplevelse. Nu kavlar vi upp ärmarna allihopa.
Mm.
Och så sitter alla som frågetecken. Och sen så får jag, så kanske jag kliver på scen och pratar om det här. Så får jag frågan så här, men jag då? Som sitter på ekonomiavdelningen. Hur tusan ska jag göra? Det kan vi prata mer om sen. Hur börjar man?
Mm.
Men där tror jag. Bara för att man säger att man ska jobba med kundupplevelsen. Så det är ett misstag man gör. För att det måste finnas en struktur för att man ska kunna lyckas med det här. Man kan inte lägga på individnivå. Som jag sa i början. Man är 100%. Jag har mina mål som styr min lön. Mm. Och mitt arbete och mitt team.
Mm.
Om jag inte mäts på kundupplevelse. Kommer det här aldrig hända.
Nej.
Du får aldrig att hända som vd. Och där är, jag tror att det är liksom, det är topp 3 på min lista av största misstag. Att man tror att bara för att jag säger det här så kommer det hända.
Mm.
Det handlar inte om illvilja hos teamen, utan det handlar om att man saknar, varför ska jag göra det här?
Ja. Varför? Och kanske hur börjar jag?
Ja.
Vad är det?
Ja, jag har inte tid att göra det, för att jag styrs på effektivitet. Jag styrs inte på kundnöjdhet.
Nej. Och det kan jag tänka mig just på ekonomi och andra avdelningar, att så här, tacksamt inom kundservice är att många gånger, inte alltid, så mäter man kundnöjdhet.
Ja.
Så att man kan tydligt se när vi ändrar någonting, just det är medarbetarna, det de kan påverka, att de påverkar kundnöjdheten. Så, så att det är tacksamt, men oftast, eller många gånger, så gör man inte det heller.
Nej.
Och då är det svårt att veta varför ska jag göra något, hur märker jag om det är skillnad.
Och varför ska man? Ja. Om man liksom, det är klart att man bidrar i stora hela, så ser jag ju till att datasystemen funkar så att vi kan ha en kund som kan betala. Men det ska ju inte läggas ner på individnivå, eller man släpper det. Man släpper det i organisationen.
Mm.
Plocka upp det om ni kan, men det här ska vi uppnå. Och sen så finns det ingen som är ansvarig.
Nej. Det är också viktigt, kan jag tänka mig. Mm. Någon som är ansvarig för.
Och jag tror att det man som bolag måste göra, det är så här, vill identifiera vilka enheter är som bidrar till en bättre kundupplevelse. Ofta är det många fler än vad man tror. Då måste ju de också ha verktyg att kunna jobba med det.
Mm. Och få förståelse för hela resan internt också. Mm. Just de här silosarna. Så här, men hur hänger allting ihop och hur viktigt är det att vi har den här röda tråden i det?
Exakt.
För jag vet när jag var inne på, det började min resa, det var inte, men på mobiloperatören 3 för länge sedan så jobbade vi då med kundservice på företagssidan. Mm. Och så här, även fast hela bolaget inte liksom var med, det var inte att någon hade kommit och sagt nu är det kundfokus som gäller, utan var så här, bara, men om vi vill bli wow nu så behöver vi steppa upp. Hur gör vi det? Ännu mer fokus på kunden, kundmötet. För vi kunde inte påverka hela kundresan. Vi fick inte köpa in nya saker. Utan det var så att vi har bara kundmötet. Alltså bara när medarbetare möter kunden. Hur kan vi liksom göra skillnad där? Men då vet jag att just för att vi skulle förstå att det är kunden vi är här för. Så hade vi till exempel en tom stol på mötena där som var kundens stol. Vi satte upp kundkommentarer istället för att ha liksom, statistik. 78% i kundnöjdhet, hur motiverande är det? Men vi satte upp kundkommentarer, vykort vi fick, tårtor och allt upp på en stol, liksom, bildmonitor. Så att så här, det här är vad vi gör för våra kunder, det här liksom leder till. Vi hade kundcitat på toalett, alltså allt möjligt. Bara för att så här, kunden. Mm. Men också gick tillbaka, du var inne på det här med varför att det är så viktigt. Mm. Och då om vi skulle få medarbetarna, eller om man ska få medarbetarna på kundservice att göra, jag återkommer till kundservice för att det är där jag är, podden handlar om service också. Ja. Liksom. Så att jag stannar lite där. Men just att få varje medarbetare att förstå sitt varför och varför det är viktigt. Även fast det bidrar till resultatet på sista raden och att det är viktigt för liksom ledningen och så. Men mitt varför, vad kan jag få ut av det här, har vi också sett det liksom superviktigt. För att skapa ett kundfokus. Och inom kundservice tycker jag ändå att det är ganska, inte lätt, men när jag ställer frågan i början sen när jag kommer in och intervjuar, så varför jobbar du med det här? Ja, men det är första jobbet, eller mellan plugg, eller om jag kommer in på ett bananskal så där. Och det är kanske inte jättepeppigt att vakna på morgonen och tänka att jag halkar in på ett bananskal så jag går till jobbet. Men efter ett tag när man jobbar med de här frågorna så förstår man sin roll och hur viktig roll man har, och att då brukar det komma andra svar, för vi brukar samla in liksom ett material efter vi har gjort ett projekt och verkligen sammanställa den här organisationens varför och alla medarbetares varför för att ha i onboardingen när nya kommer, så att vi snabbt ska få upp dem på banan och hitta sitt varför istället för att vänta några år eller vad det kan vara. Och då brukar det vara så här, men jag lär mig att kommunicera, eller jag utvecklar min sociala kompetens, jag är med och hjälper till, jag bidrar till att vi får in fler kunder liksom. Och någonstans verkligen så här gå ner till att så här, men vi är ju här för kunderna, för vem betalar vår lön? Och när jag ställer den frågan ibland så är det så här, men företagets namn brukar de säga. Nej, det är kunden.
Nej,
det är kunden. Ja. Så att det var något exempel här någonstans, så var det att företaget hade skrivit något annat på lönespecifikationen och inte företagsnamnet. Jag kommer inte ihåg exakt, det var någon som nämnde det. Men det var lite coolt. Mm. Men just så här, kundservice, hur man kan jobba med det liksom i sin organisation bara för att börja någonstans. Liksom. Men vi ska prata mer om hur man kan börja. Men jag vet inte hur du ser på det, men jag ville bara dela ändå en erfarenhet.
Ja, absolut. Det. Och det ska ju alla ska ju ha det. Och igen, vi kan ju liksom ta vara på den kunskapen som kundservice sitter med ofta. Den kompetensen blir ofta inte utnyttjad på bästa sätt.
Nej. Och de sitter på så mycket, och det är så mycket frustration för att de sitter på så mycket, men ingen lyssnar. Nej. Så när man väl börjar lyssna, då släpper den, och det blir också en bättre kundupplevelse på kundservice.
Det är väldigt få företag som har ens för en logg på vad kunderna ringer in om, vilket är galet.
Och det är bland det första när jag kommer in, så här, kan jag få statistik? Har ni statistik? Vad ringer kunderna om? Vad mailar de om? Vad är de valvärda? Nej. För det finns inte. Man gör den här gissningen. Så här, men vi tror, vi tänker eller vi känner att det är så här. Och man kan göra det, men du, som du sa, sluta gissa. Ta reda
sluta
på det
gissa. Istället. Liksom. Det är också det stora misstaget som många ledningsgrupper gör. Det är att man sitter och gissar hur man ska hjälpa om man börjar lösa. Mm. Utan att ta reda på varför.
Och pratar man bara internt, då brukar det komma mycket olika. Kan jag tänka mig liksom från olika. Alltså, kundservice tycker att det här är jätteviktigt, för det löser vårt problem. Och IT kanske tycker något annat. Och ekonomi tycker någonting. Men frågar man kunden, får man en annan bild.
Och då måste man kunna ha hela kedjan i huvudet. Mm. Från liksom, jag börjar ens tänka på att jag ska köpa en sportjacka, till att jag avslutar mitt, liksom, vad det nu är. Eller om jag ska påbörja en prenumeration och jag avslutar den. Mm. Alltså hela den kedjan måste du ha i huvudet. Mm. Någon måste ha den huvudet.
Är det viktigt att någon roll har det, men också att ledningsgruppen liksom har det tänket? Eller
ja,
hur?
Ofta på större fotbollar nu så brukar det ju finnas en CX-avdelning. Ja. Alltså någon som är liksom, och den personen sitter ofta i ledningsgrupp. Och det är ju liksom inte en operativ tjänst, utan det är ju en stödfunktion. Ja. Och se till att det finns rätt kompetens och rätt kunskap. Ja, det skulle jag säga. Annars så blir det hattigt.
Ja.
Och, det är och väldigt personberoende. Det måste finnas i, precis som man har en ekonomichef, så måste man ha någon som är kundansvarig.
Ja. Och det är de du också brukar vara inne och coacha.
Exakt.
Just de här CX. Ja. Ja. Okej, bra. Har du något konkret case som du kan berätta mer om, där ni har börjat jobba liksom med hela kundupplevelsen, hur man kan...
Ja, det har jag ju. Jag måste tänka. Alltså dels den här bank... Jag tycker bankexemplet är så bra när man så här ser att eller det är så typiskt, ska jag säga, för ett case. Jag har ett annat också som jag inte har gjort, men jag tycker det är bra. När man staffar upp kundtjänst istället för att skriva ut skicken på svenska eller på begripligt språk. Det gjorde ju vi. Och fick liksom... Allting bara rusar i taket, i nöjdhet och kundnöjdhet och lojalitet och allting. Det är det man vill uppnå. Man vill ju skapa en produkt och en tjänst som någon vill köpa, betala för, rekommendera och återkomma till. Det är därför vi existerar egentligen, både du och jag, i våra små bolag.
Verkligen.
Ja. Men det finns ju ett case, och det är det här, du kanske har läst om det, det var mycket skriveri om den här chattbotten som man ersätter 1177 med när man ringde sjukvårdsrådgivningen.
Ja.
Det är så klassiskt, och det är ju ett dåligt exempel här.
Okay, men det är bra, vi kan lära oss av det mer.
Ja, där är ju tanken god. Väldigt många regioner i Sverige hade ju i alla fall, nu har man ju pausat det på många ställen, men så här, implementerat det som ett, nu ska vi bli digitaliserade, det gillar man. Och sen ska vi effektivisera, så då ska vi plocka bort det här, att man sitter och pratar med en sjuksyra. Så då får man ju istället då en chatbot. Jag vet inte om du har provat den.
Nej,
tjänsten.
Nej, jag vill gärna ha en sjuksyra.
Ja, man vill ju det kanske. Ja. Men här då skulle man digitalisera det. Och så utvecklar man den. Och sen så implementerar man den. Och sen så gjorde ett tvärfunktionellt forskarlag gjorde en utvärdering i höstas på det här. Och då tog man med sig användare och sen så fick de sitta och liksom prova. Och då hade man ett påhittat system som var lätt huvudvärk. Och då ska man då svara på 25 frågor för att få en rekommendation. Alltså 25 frågor. Och de ska man skriva in och läsa en massa text, skriva och sen så kommer man till nästa och sen kommer man till nästa och sen kommer man till nästa. Och det man gör när man testar den här typen av, det här är ju som en offentlig sektor då. Då tar man personer med kognitiva funktionshinder eller nedsättningar. Det kan vara att man har svårt att läsa eller att man har kanske svårt att koncentrera sig. För då får man liksom med sig alla. Skapar man en tjänst för alla så kan alla använda den. Det är liksom principen när man jobbar med den här typen av research. Då satt det här forskarteamet och tittade på hur det här funkade. Men det funkade ju inte alls. Jag tror att 3 av 10 fall blev helt feldiagnostiserade. Man fick fel tips, man fick inte komma fram. Nu var det ju lätt huvudvärk. Och sen så var det språkforskare med i det här teamet. Och då kan man bedöma språksvårigheter på en 6-gradig skala. Och då hade man bedömt det här komplexiteten i svenskan var 4 av 6. Vilket innebär att det är bara 16% av Sveriges befolkning som kan tillgodogöra sig hela informationen. Och det är så här, men hallå, här ska vi då, även om man inte har en kognitiv, om du tillhör de här 16%, så kanske du har ett skrikande febrigt barn på armen, eller du själv har 39 graders feber, eller ja, men du vet, man kan ha tillfälliga, och det är ju inte liksom jättesvårt att räkna ut att så är kanske fallet när du ringer till 1177.
Nej.
Och då är jag igen så här, hur mycket har den här digitala investeringen kostat? Och när man då frågade de som hade utvecklat det så var det så här, nej men vi har inte brutit med, vi har inte gjort något fel, utan vi har gjort det som vi tror, ja men du vet. Det tycker jag är ett sånt bra praktexempel på hur man inte ska göra. För det som kostnaden sen blev, det var man skulle dra tillbaka allt det här, tänk bara integrationen med hela liksom IT-systemen och alla människor som jobbar med det här. Och det är våra skattepengar. Det var inte riktigt svar på din fråga, men jag tycker det är intressant hur fel det kan bli och hur lätt det hade varit att göra rätt.
Vad hade man gjort då?
Ja, dels så hade man ju utgått från de som faktiskt ska använda det här. Och testat. Och liksom förstått deras situation. Mm. Okej, vi ska utveckla den här nu. Jag som utvecklare, eller när vi gör det här. Jag ska ha feber och ett skrikande barn på armen.
Mm, mitt i natten.
Ja, mm. Och nu ska det här funka. Då funkar det inte så här. Skriv utförligt hur bla bla. Oh, 25 frågor. Ja. Så utgå från de som ska använda det. Alltid.
Mm. Ja, nej, jag tycker det var ett jättebra exempel.
Ja.
Man kan alltid lära sig av både bra och dåliga. Och, ja, tack. Bara så här kort också. Vi har varit inne lite på dina roller innan. Men jag är lite nyfiken. Liksom. Är det några specifika liksom, lärdomar du har tagit med dig från där du har varit innan på Volvo, McKinsey? Nu när du är ute liksom, och coachar ledningsgrupper och CX. Är det något speciellt som så här, de här sakerna? Är det som så här...
Nej, inte annat än det jag tror jag har snirklat runt.
Nej.
Det är så här, som konsult, jag har jobbat mest i mitt liv som konsult och sen har jag jobbat på Volvo. Då var jag med och byggde upp en CX-struktur, vilket jag har haft stor användning av. För då kan man ju både ha varit på insidan och utsidan. Det är väldigt lätt som konsult att komma in 10 veckor och flaxa runt med lite PowerPoint och så går man. När man jobbar i en organisation så blir man lite ödmjuk faktiskt för att man... Det är inte så himla lätt. Det som man kan slås av det är att man alltid har med människor att göra. Och ska man få till förändringar och göra stora strukturella förändringar, då måste man tänka på det. Det är ofta svårt med förändring. Det har jag väl lärt mig kanske. Men sen så skiljer det sig inte åt. Även om jag jobbar med de stora techbolagen i Kina eller om jag jobbar inne i Finland. Utmaningen är ofta densamma. Och lösningen är ofta densamma. Sluta gissa, helt enkelt.
Ja, sluta gissa. Och förändringsarbetet.
Ja.
Och det är det. Och det kan jag märka ofta så här att det kommer en förändring. Oftast från en annan del i organisationen, från ledningsgruppen. Som ska ut till de olika delarna. Många gånger kundservice där jag har varit då i alla fall. Kommer den. Och sen så ledarna bara gör liksom. De förstår syftet, de förstår resultatet, de förstår liksom varför man gör det här. Men medarbetarna är ju inte riktigt så inkopplade, utan de är ofta så, vilket inte heller är så bra för kundupplevelsen, alltid så uppgift, som är så liksom fokuserade på att jag ska bara ta mina samtal på den här tiden, att man glömmer bort lite ja, och då förväntar man sig att nu bara slussar vi ut den här PowerPointen och sen kör vi, medan medarbetarna, de är oftast inte liksom riktigt med. Så vi kan se när det kommer en förändring som man vill ska vara positiv och påverka kundupplevelsen positivt, så kan vi se att medarbetarnöjdheten brukar gå ner, och då följer kundnöjdheten med, försäljningen följer med. Så att jag vet att det ska inte behöva vara så, men jag brukar behöva vara ett filter ibland i vissa organisationer. Så här, och också lära ledarna tills ledningen eller liksom det ändrar till kommunikationen. Utbilda uppåt kan du göra, eller liksom uppåt åt sidan, whatever. Men till ledningsgrupp eller till din chef är superviktigt. Men tills det har hänt, se till att vara ett filter. Ha en strategi för just förändringarna. Låt medarbetarna vara med, vara involverade. Prata om varför, vilka utmaningar som kan komma. Vad är styrkan med det här? Låt dem vara med i det. Då brukar inte medarbetarnöjdheten och det påverkas på samma sätt, har jag sett. Så förändringar, alltså det är så viktigt. Och det går så fort idag. Det är så mycket förändringar. Och man tänker att vad spelar det här för roll? Men för de som sitter, liksom, medarbetarna kan vara jättestor skillnad i,
i saker.
Så att, jag håller med förändring.
Ja, man är bara 100%.
Ja, så att, tack för den.
Ja.
om man sitter där då, nu till exempel, och lyssnar på det här. Man är ägare för ett företag. Eller sitter i ledningsgruppen. Och känner att så här, men nu vill jag utveckla en kundupplevelse. Nu får man den här, liksom, verkligen så här, nu jäklar kör jag. Man vill ha en kundupplevelse som älskas och liksom rekommenderas vidare av kunderna. Vad ska jag då börja och hur? För ibland man kan ju vara så pepp och sen så bara, nej men ni orkar, nu liksom händer det vanliga vardagliga här. Nu orkar jag inte. Vad börjar jag?
Precis. Jag tycker att om man sitter i det här rummet med sin ledningsgrupp, så tycker jag att den första frågan man kan ställa alla så här, behöver vi ha en bra kundupplevelse? Mm. Det är ju en retorisk fråga. Men jag tror alla kommer räcka upp handen och säga, ja, det behöver vi ju. Då har man ju en bra start. Om man nu behöver ha med sig sina kollegor. Och sen så får man ju börja titta på sina KPI:er och sina strategiska mål. Och titta så här, okej, det här har vi sagt att vi ska göra närmsta 3 månader eller närmsta 2 åren. Beroende på vad man har för typ av mål. Vad är det i de här som påverkar våra kunder? Alltså börja ställa sig de här frågorna. Ja, det kanske inte är. Det kanske inte är någonting som egentligen har en påverkan. Då kanske man ska ta sig en funderare på om man faktiskt har rätt strategiska mål. Sen finns det ju en helt batteri med saker. Man måste identifiera vilka funktioner i bolaget som jobbar med kundupplevelsen. Jobbar de med saker idag som gör att man inte kan jobba med kunder? Finns det hinder i vägen för att vi ska skapa en bättre kundupplevelse? Men det första man kanske ska ställa sig efter den här första retoriska frågan är: vad är en bra kundupplevelse för våra kunder? Och där tror jag väldigt många i den här ledningsgruppen inte vet det. Igen, gissa. Vi kan ju inte bara säga att vi ska ha en bättre kundupplevelse om vi inte vet vad det är. Så det första man måste göra, det är ju faktiskt att ta reda på vilka är våra viktigaste kunder. Det kan vara kunder vi inte har. Vi behöver nu ungdomar till exempel. Eller vi behöver nå nyblivna pensionärer. De är jättemoderna. Man tänker så här, de sitter inte och stickar och lyssnar på LP-skivor. Ja, det gör de. Just LP-skivor och stickar. Men alltså, det är lätt att ha en så här bild av hur det är. Vilka är de egentligen? Vad har de för behov? Så att man börjar ha en förståelse för det. För har inte ledningsgruppen det, då kommer ingenting att hända. Och sen så måste man se till, och det här är en sån här nyckelgrej som jag alltid pratar om. Om man inte mäts på kundupplevelse på chefsnivå eller på en, beroende på storlek på bolag nu, men på en funktion, då kommer det aldrig hända. Ja. Så att har du mål satta på koncern, liksom, de olika delar i koncernen, eller på olika mellanchefer som bara pekar till exempel på effektivitet, då kommer det aldrig det kommer bara bli effektivt. Men det kan bli så fel. Så att du måste sätta mål för de här personerna. För det som händer då, om du hela tiden har mätts på effektivitet, och jag plötsligt säger, du ska mätas på kundnöjdhet. Och då ska det ju mätas då. Så här, var tredje månad så har vi en, du ska ställa dig framför ledningsgruppen och berätta. Så här är NPS, eller vad du nu använder idag. Och om 3 månader ska du ställa dig där igen och säga, nu har det gått upp. Då kommer du, det som händer ofta då, det blir att du helt plötsligt så här, men herregud, hur ska jag göra? Och sen så börjar processen. Ja, då behöver vi tänka på ett annat sätt. Vi måste faktiskt ta reda på, jag har ingen aning om kunderna hjälper. Jag kanske måste jobba med marknadsavdelningen eller med IT. Och jag plötsligt händer det. Och det är ju det som är en bra ledning. Man ska inte berätta, man ska inte slå folk i huvudet med vad de ska göra. Man ska skapa incitament för att de själva ska börja dra i det. För att det som måste hända i en organisation, det är att folk ska efterfråga det. Ja. Hur gör jag då?
Jag vet också, blir hur törstig, brukar jag säga.
Det så här, vad behöver jag prioritera ner? Ja. Vad gör vi just nu? Och det som ledningsgruppen också måste ha ansvar för, det är att identifiera de absolut viktigaste pain pointsen. Säg att vi har en KPI som säger att vi behöver öka andelen företagskunder. Jag bara tar något nu. Då behöver man ju prata med de här företagskunderna och förstå. Vad är de största smärtpunkterna? Pain points låter. Ja, men alltså, vad är det jobbigaste? Ja, jag kan inte parkera bilen för att garaget är låst. Jag säger bara någonting nu. Så här. Ofta vet man de här. Prata med kundtjänst, de vet. Vi får bara klagomål på att garaget är skitigt, jag känner mig osäker. Appen är skitbra, men det går inte att parkera. Ta dem på bordet, sätt dem där. Räkna på dem och titta på det. Så här, vad kostar det oss? Vad kostar kärnan? Vad kostar nyrekryteringen? Vad kostar liksom acquisition cost? Det finns ju 1000 siffror. Den är ofta förvånansvärt hög. Man sitter ofta med den lösningen för man fattar, kanske inte hur, men man förstår vilka pain points man har framför sig. Det är bara det ledningsgruppen ska jobba med då. Och sen ska man börja se till att man löser dem. Och jag brukar säga det när jag föreläser. Om ni har 3 pain points och ni börjar lösa dem, då har ni att göra i 3 år. 2 år. Gör inget annat. Vänta med liksom. Håll inte på. Gud, jag skäller på appar här nu. Men alltså, det är ett bra exempel.
Ja, men man använder ju det hela tiden också. Det sagt
håll väl. Inte på att liksom fila på det eller ändra färgen på loggan. Så det är ingen som kommer bry sig om det. Nej. Om man inte kan hitta bilen i garaget.
Nej.
Ja, det blev en liten lång radda. Men jag tror så här, man måste förenkla det. Och det är ofta det som är så fruktansvärt svårt.
Ja. Men hur kan man mäta? Du var inne på NPS till exempel. Är det ett sätt att mäta och så fråga kunderna och få dem att...
Ja, precis. Det är ju ett sätt att mäta. Och det finns många. Jag behöver inte lyfta något föran. Nej. Man har olika. Men att man mäter.
Ja.
För att vad ska du annars ta spjärn mot? Ja. Då blir det så här, jag tror att kunderna... Någon sa på en grillfest att de tyckte det var bra.
Ja.
Du måste ha siffror. Ja. Sen kan det vara trubbigt och det är svårt att liksom få in allting. Men du måste ha ett nollläge. Du måste mäta. Så här är det idag. Om ett halvår behöver vi vara här. Hur ska vi ta oss dit? Teamet, företaget, kom igen. Hur gör vi?
Finns det någon fördel med att höra av sig till kunder som bara har slutat använda ens produkt?
Absolut, det är jättebra. Ofta så blir då har man inte heller någon relation, utan då är man rätt arg. Ja. Och det är ju, jag är utbildad researcher, jag vet att det är mycket lättare att prata om det som är dåligt än det som är bra.
Mm.
Precis som du glömde bort vilket bolag det var när du köpte din sportjacka, för det var så bra. Hade det varit världens sämsta så hade du kommit ihåg det.
Mm.
Och det är ofta så när jag gör stora workshops, så brukar det vara så här: ni får välja om ni vill prata om en bra eller en dålig kundupplevelse. Alla pratar om den dåliga. Och det är ju det som man måste komma ihåg. Och jag läste också någonstans att har man tur så hör folk av sig till kundtjänst. 20% av de som är missnöjda, läste jag, ringer eller kontaktar. För varför ska jag hålla på med dem? Så det är ju en liten del. Då kan man fånga upp alla andra. Då har man ju en lärdom. Det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte.
För att en del, ja, en av de här matleveranstjänsterna till exempel, har jag bara totalt raderat och struntar i och
de
använda.
De vet inte. De kan inte använda din kunskap då. Ja.
Nej, exakt. Så det, jag tänkte, det skulle vara så användbart för dem att kanske ta reda på det. Varför har ni slutat? Så här, för jag använder ju de andra. Men den här, de har helt sumpat sin chans. Men kanske skulle de höra av sig och faktiskt säga, vet du, vi ser att du har slutat använda oss. Finns det något sätt för att få dig att komma tillbaka? Ja, då skulle jag kunna informera om det faktiskt. Och jag skulle gladeligen hjälpa till med det. För jag känner, jag vet inte, men det är kanske för att jag är nördig i ämnet. Men
jag tycker man kan flika in det lite också när vi ändå pratar om det här med research. För att det finns ju kvalitativ research och så finns det kvantitativ.
Mm.
Och den kvalitativa, det är ju ett samtal. Där man faktiskt har en diskussion och man inte bara fyller i en survey eller så här, svarar ja eller nej på frågor. Det ger ju bara så mycket data som det kan ge.
Mm.
Och en kvalitativ version, det finns en regel som heter 8-80-regeln. Pratar du med 8 personer får 80% av sanningen ofta. Mm. Så det behöver inte vara så svårt och stort, utan det här gör man ju i steg. Mm. Så att om jag pratar med, och det, då brukar också folk slå bak ut. Men vi måste ju ha 17 000 svar om vi ska kunna ha statistik. Ja, därför att då kombinerar man kvant och kval. Och man måste se till den informationen som man får. Då börjar man leta mönster. Det är det man gör i research. Man börjar leta efter, det här är någonting som inte funkar. Kunderna kan sällan, skulle jag säga, eller respondenter, tala om vad man ska göra.
Nej.
Utan det som händer är att de talar om vad som inte funkar.
Exakt.
Och då kan man också fråga, hur skulle du vilja att det var istället? Och det är den viktigaste frågan att ställa.
Ja.
Inte så här, vad tycker du är dåligt? Jo, det kan man lära sig mycket av. Men hur skulle du vilja att det var istället? Och den frågan kan du aldrig få i en datainsamling. Det som händer då är att man kan ringa in ett problem och så börjar man skapa och så börjar man iterera och så frågar man kunderna igen, vad tror du om det här? Ja, nej. Och så är man, samskapar man med kunden.
Fantastiskt.
Och det är då man får, och det är det som jag jobbade med som konsult. Det var ju hela det är ju så man jobbar med liksom produktutveckling och tjänstutveckling när man gör det på rätt sätt. Då gissar man inte, utan då utgår man ifrån den här personens faktiskt, eller den här målgruppens behov.
Mm.
Och sen så kan man göra kvantitativ data på det. För att ofta behöver man ha kanske en statistik och presentera för en ledningsgrupp eller en investerare.
Mm.
Och säger att om vi gör det här så vet vi att nu har vi gjort en större test på 17 000 personer som vi har frågat. Alla tycker det här är bra.
Mm.
Då är man liksom villig. Man kan inte komma och säga, jag pratar med 8 pers.
Mm.
För då tycker de att man är dum i huvudet.
Mm.
Men jag vet att det kommer vara samma. Det är bara det att man behöver ha de här siffrorna.
Så kvalitativt och kvantitativt är
de
vinnande.
Ska växelverka, precis. Men för innovation, och när man pratar om så här, vilka problem ska vi börja lösa, då är kvalitativ research alltid den största liksom, sprängkraften. Och det är någonting man ofta glömmer, för att det alltid ska vara datadrivet.
Bra, tack för det. Om man sitter och har en annan roll på företaget, och nu har vi pratat om man är ägare eller sitter i ledningsgrupp, men om man har en annan roll som kundservicechef till exempel, eftersom att kundservice är målgruppen för podden, om man då vill utveckla liksom kundupplevelsen, om man vill dra igång det här, hur skulle du säga att man gör då? Har du något tips på hur man får med sig ledningsgruppen?
Ja, och det är en så bra fråga, och den är så vanlig, jag får ju den så ofta. Hur tusan ska vi göra?
Ja.
Så. Och då brukar jag säga, gör ett case. Håll inte på att vänta. För det som är i ledningsgruppen, min erfarenhet, det är ju att de sitter och prioriterar saker hela dagarna. Och det är inte alltid som man måste få liksom sändningstid. Det är inte bara att knacka på och tycka att nu tycker vi att det här är viktigt. Och det enda som ledningsgruppen tittar på, det är siffror. För det är det som ledningsgrupper ofta håller på med. Man prioriterar siffror. Så gör då det. Prata deras språk. Ni kanske är ett team på kundservice som vet bara, men det är så lätt att lösa. Mät, nollmät. Så här har vi idag. Testa. Vi ändrar. Vi gör ett case. Kroka arm med någon annan i bolaget som ni tror så här. Men vi kanske ska jobba med data. Tänk om vi kunde skriva så här istället. Eller med kommunikation. Kan vi samarbeta? Och sen så kan man visa efter 3 månader att samtalsmängden har gått ner eller vad det är. Det vill ledningsgruppen lyssna på.
Ser man pengarna också.
För då säger de så här, hur tusan gjorde ni?
Ja.
Och det är den frågan man vill ha. Just. Det måste finnas ett sug.
Ja. Hur törstig? Förlåt mitt uttryck.
Ja.
Men vad bra, och tack för det, så bra tips.
Så gör bara. Håll inte gör på att vänta på att det liksom ska finnas en massa saker på plats eller så. För att ofta vet de som jobbar nära kunderna var de största problemen ligger. Det är bara det att det är svårt att få sändningstiden och säga, hörni, vi kan väl lösa det här. Ja, kanske någonstans jättelångt ner i en backlog om 3 år kan vi ta hand om det här. Men finns det siffror på det? Och man kan göra en ganska ruff affärs-business case på det. Vi tror att vi förlorar så här mycket. Vi har så här hög körn. Vi är övertygade om att om vi får liksom mer utveckling. Och då är man igång. Och här plötsligt så kommer fler frågor efter det här. Och hur gjorde ni? Och så är man med på någon. Ja, helt plötsligt så händer det. Tveka inte.
Nej, kör.
Kör bara.
Och jag håller med. Och så intressant att du sa det med att man bygger ett case. Det är också min erfarenhet. Räkna på vad kostar ett ärende och koppla ihop det till pengar och se, den här ändringen gjorde vi, så här mycket minskade det. På bara det här samtalskategorin. Vi har sparat miljoner på det. Men det vi också lade till var samtal. De fick höra hur kunderna faktiskt pratar och hur det här låter. Då finns det en del som skruvar på sig och klättrar på väggarna.
Ja. När och tycker verkligen att det är förfärligt.
Förfärligt. Då är det så här, hur gör vi det här? Då kommer det här huret.
Och det bara får jag bara lägga till det. Jag brukar, när jag jobbar med research, då brukar jag ta med mig ledningsgruppen ut på fältet. Ja. Då får de leka att de är min assistent, även fast de är vd. Och anteckna. Inte säga något. Men de måste höra. De måste se och höra. Igen, man jobbar med människor. De är inte mer människor. Helt plötsligt så trillar poletten ner ofta. Men så där kan vi inte ha det.
Exakt, och då händer det grejer.
Ja,
nej, det är bra. Vi brukar också bjuda in så här, kom igen, nu kör vi.
Medlyssning.
Ja, alltså det är så,
det borde vara,
så bra.
Liksom, alla borde, det borde vara obligatoriskt.
Och nya ledare som ska in i företaget borde också obligatoriskt komma till.
Och vissa gör det, jag vet jag, men inte
jag
överallt.
Har också hört det. Nej, men det borde vara överallt, för där hör man verkligen, vad säger våra kunder?
Ja.
Okej, om man tittar på CX liksom internationellt versus vi också här i Sverige. Hur ser det ut? Hur skiljer det sig? Hur står vi oss? Är vi grymma här?
Nej, men jag skulle säga att problemen är ju som jag sa, typ lika överallt. Däremot, jag tror, om man får vara lite mer filosofisk, så tror jag att kanske vissa länder har en mer etablerad servicegrad inarbetat i sin kultur.
Ja.
Och där kanske vi svenskar får höra ibland att jag har en engelsk kompis som tycker att vi är så otroligt ofostrade, vi håller inte upp dörrar och liksom sådär. Så med det sagt, ja, det finns ju kulturella skillnader. Men om man tittar på hur företagen är uppbyggda, så har ju vi i Sverige en ganska etablerad konsensuskultur och en platt organisation. Vilket gör att alla ska hålla på att tycka till, vilket också kan göra att just den här typen av förändringar kan vara svårjobbade. Det är ingen som kan säga att nu ska det här ske uppifrån. Utan det är det jag säger, man måste så här sätta mål så att man själv får drag i Sverige. Å andra sidan så kan man ju också lättare att just göra ett case och kliva in i en ledningsgrupp, vilket kanske kan vara helt omöjligt i andra kulturer. Så att, jag vet inte, det är inte ett svar på frågan, men jag tycker att det är ett intressant. Jag tror att vi har en fördel där, att vi faktiskt kan, om vi har rätt incitament, få till förändringar på gräsrotsnivå i bolag som vi inte kan i andra bolag, för man mäts, man är liksom livrädd att göra fel bara. Det finns ingen så här, det är okej att misslyckas i många kulturer. Och det slår jag ett slag för.
För du var inne på det, att du ser oftast när du har varit ute i världen att det oftast är samma utmaningar,
ja, det är det
man har. Ja. Och är det något du har varit inne på eller någonting du vill tillägga, vad är det liksom?
Nej, men det är väl att man
Gissar.
Man gissar, ja precis. Jag kan knyta det till det. Ja. Man tror att man löser fel problem.
Ja. Ja. Okej, innan vi avrundar nu, har du någon så här reflektion, någonting, frågeställning, tanke som du kan skicka med till de som lyssnar?
Ja, jag tycker att man borde, alla som lyssnar, borde sätta sig ner och fundera på vilka tre pain points känner jag till i vårt bolag. Ni kan bjuda in några på, så prata runt kaffet, sätta upp en lapp så här. Alla kan skriva, vad är det största problemet vi skulle behöva lösa och varför? Världens bästa lilla workshop som man kan sätta upp i kaffeautomaten. Och sen börja göra bara. Börja prata om det. Bara det. Det är väl mitt tips. Även i en ledningsgrupp. Vilka största problem har vi? Man vet ofta det. Det är igen tillbaka till den här undersökningen. Men man håller på och pysslar med det som ingen bryr sig om. För det är ofta roligast. Det är roligare att jobba med nya saker. Och lägga på istället för att lösa de problem man har. Lös att det är skitigt i garaget. Annars kommer ingen hyra er bil med er fina app. Så här, älska era pain points. Det är kanske mitt bästa tips.
Snyggt. Tack för det och tusen tack för att du ville vara med.
Ja, så himla roligt.
Ja, superkul. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det enklast?
Enklast via LinkedIn. Ulrika Everman.
Snyggt.
Det är bara jag som heter det. Ja. Det är lätt att hitta.
Vi ska länka till det också. Ja. Så. Tusen tack till dig, Ulrika.
Tack själv. Jättebra och roligt samtal.
Ja, detsamma. Och tusen tack till dig som har lyssnat också.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.